Ja, så sant som vi hörde. Du sviker aldrig mig. Det gör han inte, vänner. Jag tyckte det kändes stressigt så här i jultider och adventstid att också liksom förbereda till en predikan. Så jag bara sa till Herren: åh Herre, jag bara förtröstar på dig att du ger mig ett ord. Och så gav han mig. Så att jag bara suttit och skrivit och det blev så enkelt, så jag kände att det är så sant det som står att hans börda är lätt och hans ok är milt. För det är inte vår kamp, utan han ger, för han är rik. Vi ska bara gå in i ordet just nu, för jag har fått att jag ska tala om änglar idag. Men vi ska bara tacka Herren först. Herre, vi bara tackar dig för ordet som vi får ha mitt ibland oss. Och att vi får gå inför ditt ord nu den här stunden. Öppna våra ögon. Smörj våra ögon så att vi ser djupt in i din lag. Djupt in i dina verkligheter. Och in i den verklighet och den värld som du lever i. Herre, tack att du är med oss den här stunden. Och jag bara anbefaller mig själv och det du har lagt på mitt hjärta åt dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att läsa Hebreerbrevet 1 och 14. Och där står det så här, och jag har mycket bibelord idag, Yngve, så nu får ni hänga på. Hebreerbrevet 1 och 14. Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Ja, det är änglarna. De är utsända till tjänst för dig och för mig som ska få Guds frälsning till arvedel. Alltså, det finns änglar. Och jag undrar om vi så ofta tänker på det faktum att det finns änglar, och ni ska vara medvetna om att det finns änglar här i det här rummet just nu, även om vi inte ser dem. De är Guds agenter. Och när vi läser, i synnerhet när vi läser julevangeliet, så finner vi att änglarna dyker upp överallt. Och de är väldigt aktiva och medverkande vid Jesu födelse och vid julens budskap. Och vi ska titta på det. Så vi slår upp Lukas 1, 8-13. Där ser vi direkt hur verksam änglarna är. 8-13. En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sade till honom: frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. De här två makarna hade bett en lång tid om barn och hon var barnlös. I den här stunden så bakar Gud in deras bönesvar med det som ska hända i julen. Så där uppenbarar sig en ängel. Sen kan vi fortsätta att läsa i Lukas 1, 26-32 om Maria. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Där dyker ängeln upp igen. Så kan vi läsa Josef 1 och 18 till 20. Matteus 1 och 18 till 20. Matteus den här gången 18 till 20. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Där dök ängeln upp igen för att det alltihopa skulle bli rätt. Så kan vi återläsa i Lukas 2, 8-11. Mycket välkänt ställe, det är mitt i julevangeliet. Vers 8. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa det: var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Där dyker änglarna upp. Och så går vi tillbaka till Matteus igen. Matteus 2. Ni ser hur de är aktiva. Matteus 2 och 13. När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Där dyker ängeln upp igen. Och i Matteus 2, 19-21. När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel igen i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sade: stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty det som ville ta barnets liv är döda. Och så vänder de åter till Israel. Här ser vi hur aktiva de är med, och att änglar är en verklighet när Gud ska göra någonting. I alla böcker i Bibeln, utom fyra stycken, jag tror det är Rut och Domarboken och någon i Nya Testamentet, så talas det om änglar. Och vi har alltså 66 böcker i Bibeln, och varenda en av dem, 62 böcker, talar om änglar. Så änglar är en verklighet i den värld Gud lever i. Så det är alltså inte bara människor utan också änglar som ingår i Guds rike. I Kolosserbrevet 1 och 16 så ser vi att det står att änglarna är skapade av Gud och till Gud. 1 och 16. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom till honom. Änglar är andeväsen som står under Guds styrelse. Och det läste vi om, att är inte änglar andar i helig tjänst utsända till att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Jag hörde en gång att T.L. Osborne sa så här, att änglarna står så här med vingarna bakom sig, så här, bara färdiga att ge sig iväg så fort de hör en Guds befallning. Och Gud håller dem liksom bara stopp, stopp, stopp. Gå när jag säger till. Men de är färdiga att kasta sig ut när Gud säger något. De är osynliga för våra ögon. Men när de visar sig, då är det på grund av en uppenbarelse. Många har sett änglar, och alla de här som vi läste om i skriften nu, de såg ju änglarna också. Men för det mesta så är de osynliga för våra ögon. Bibeln karakteriserar dem som först och främst heliga, som starka hjältar, som Herrens härskaror och som tjänare som är villiga och ödmjuka. Och så säger ofta skriften när de uppenbaras att de utstrålar en alldeles särskild strålglans eller ljusglans. Och deras kläder är vita och ansiktet skinande vitt som snö. Så att man liksom nästan plirar för att kunna titta på dem. Och Bibeln säger att de är syndfria. Och Bibeln säger att de är odödliga. Och det kan vi se i Matteus 22 och 30. Matteus 22 och 30. Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Ni vet, änglarna behöver inte fortplanta sig därför att de är odödliga. Och det kommer vi också att bli. Bibeln säger att deras antal är oräkneligt. Och det kan vi se i Matteus 26 och 53. När Jesus är i Getsemane. 53. Då säger Jesus så här: eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Vet ni hur stor en legion är? En legion i krigshären är 6000 man. Och det här, i den här stunden skulle Jesus ha kunnat tillkalla sig och be Gud sända 12 gånger 6 änglar, alltså 72 000. 12 000 gånger 6, 72 000 änglar hade bara kunnat komma till hans hjälp i den stunden. Men Bibeln säger inte hur många de är, utan de verkar vara oräkneliga. De kan uppenbara sig i mänsklig gestalt. Och det kan vi se i Daniel 8. Det är mycket bibelord idag, men vi ska bygga allt vi säger på ordet. Daniel 8, 15 och 16. När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: Gabriel, uttyd synen för honom. Den här ängeln var Gabriel, men han var en mans gestalt. När jag var ung så intresserade jag mig väldigt mycket för, det var så aktuellt då, det här med järnridån och alla de här som åkte ut och in och smugglade biblar. Så jag läste ganska mycket om dem. Och jag minns alldeles särskilt en man ifrån USA som for till ett av länderna bakom järnridån, jag kommer inte ihåg vilket. Ett riktigt kommunistiskt land. Och han hade väskor fulla med biblar med sig. Så går han till närmaste kyrka, stor katedral. Och så går han in där en dag med en väska med biblar. Och så träffar han prästen där i kyrkan. Och så säger han så här: jag har med mig en massa biblar åt dina församlingsmedlemmar. Kan jag lämna dem åt dig och du ger dem till församlingsmedlemmarna? Och prästen: ja, det blir bra det. Tack så mycket. Och så lämnade han massor med biblar åt prästen. Men när han gick ut så sa den helige ande till honom: gör aldrig om det. Och imorgon, ja, för då hade han sagt så här: imorgon kommer jag med mer biblar, för jag har mer. Imorgon när du kommer igen till kyrkan så kommer du att förstå varför. Följande dag gick han dit. Och så när han kommer in genom stora dörren, från, vad heter det, entrédörren, och kommer in i foajén, så är det öppet in till prästens kontor. Så han ser prästen, men prästen ser inte honom. Och han ser hur prästen packar in alla biblarna i ett skåp. Och han står och ser, och sen så låser prästen och tar nyckeln. Och då förstod han: jag kan inte lämna biblarna till vem som helst. Och då sa den helige ande åt honom: ge biblarna till dem som jag pekar ut för dig. Så han gick gången fram i denna stora katedral, och så pekade Gud ut honom. Män och kvinnor som satt. Han sa han såg i synnerhet en ung kvinna som satt i bön så här med knäppta händer och blundade. Så la han en bibel tyst och försiktigt till hennes knä. Och när hon såg bibeln så bara liksom, hon blev så lycklig i sin blick när hon såg, tittade mot honom. Och så gick han så och delade biblarna till dem Gud visade, den helige ande visade. När han sen kom till hotellet så står en man i foajén i hotellet vid expedition bakom disken. Han var mörk, han hade vissa glasögon och han såg ut på ett visst sätt. Och så kommer den mannen och säger till honom: du? Ja, sa han. Fly ut ur landet innan morgondagen, annars kommer du att bli fängslad. Och han blev väldigt förvånad och så tänkte han: jaså, men hur vet han det, den där mannen? Är det någon jag ska lita på, eller vill han bara skrämma mig så att jag inte gör det jag ska göra här? Så han gick upp på sitt hotellrum och började be. Så tänkte han: jag måste gå ner och höra, prata med den där mannen igen och höra hur han vet det här. Så han går ner till disken och säger: kan jag få prata med den man som var här alldeles nyss för en timme sedan? Och vem då, sa de. Ja, han var mörk och han hade de glasögonen och så. Då säger den som står bakom disken: det är bara jag som har stått här hela dagen. Det har inte funnits någon annan som har jobbat här än jag idag. Då förstod han att den man som hade stått bakom disken förmodligen var en ängel i mänsklig gestalt. Och då förstod han också allvaret i budskapet, så han bokade en biljett och flydde ut ur landet innan morgonen grydde. Den här mannen var en ängel förmodligen och sänd till hans tjänst. De här änglarna, de är klädda i vita fotsida klädnader. Alla som har sett dem ser att de har fotsida kläder, alltså ända ner till fötterna. Och det kan vi se i Markus 5. Markus 16 och 5. Det är bra att bläddra, vet ni. Bläddrandet i biblar, det har alltid fört fienden på flykten. Markus 16 och 5. Nu var jag i Lukas. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och det blev mycket förskräckta. Bibeln säger också att de har vingar. Och det ser vi i Jesaja 6 och 2. Jesaja 6 och 2. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Jag tror inte, de som har sett änglar har inte sett att de har sex vingar. Men det finns serafer och det finns keruber. Och det finns olika sorters änglar. Men de har vingar. Änglarna besitter en övermänsklig kraft och makt. Det är därför de är så superstarka. Och det ser vi i psalm 103 och 20. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Ja, de lyder direkt. Och de besitter en övermänsklig kunskap och visdom också. Men de är dock inte allvetande. De vet inte vid dagen och stunden när Jesus kommer. Så det vet de inte, säger Bibeln, precis som vi. Vad gör de då? Ja, de prisar och lovsjunger Gud. Och det läste vi ju i Lukas 2:13 om hur de lovsjöng på natten för herdarna. Det måste ha varit ljuvlig sång mitt i natten. Änglarna är delaktiga i historien. I Jobb 38:4-7, så står det att änglarna sjöng och ropade av glädje när jordens grund blev lagd. Vi kan läsa det, Jobb 38:4-7. Jag har aldrig tänkt på det, att de blev så glada, men det blev de. Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet, och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? De var väldigt glada när vi skulle bli skapade. Änglarna vi såg, de är med i historien. De förutsäger Johannes döparens födelse. De förutsäger Jesu födelse. Och under Jesu tjänstetid på jorden så uppenbarade sig änglarna flera gånger. Bland annat när han frestas i öknen, Matteus 4 och 11. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. I sin kamp så får han änglar som styrker honom. I Getsemane i Lukas 22:43 så ser vi att änglarna uppenbarar sig igen. 22:43. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Där var de igen. De är med alltså i hela historien. Så vid uppståndelsen, när de döda ska uppstå, då kommer de också vara med. Står i Matteus 28, då kommer änglarna att vara med. 2-7. Jaha, nej, det var när Jesus uppstod. Vid Jesu uppståndelse, då var de ju med, och det kommer vi ihåg. Och det blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev så som döda. Ängeln sade till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Där var änglarna igen. Verksamma hela tiden. Och vid Jesu himmelsfärd, där är de återverksamma. Apostlagärningarna 1-10. Medan alltså lärjungarna såg upp mot himlen dit han for, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Där kom änglarna igen. Och vid avslutningen av hela den här historien, i Matteus 16-27. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så när Jesus kommer tillbaka, så kommer hela hopen med änglar tillsammans med honom. Och så står det också, ni vet, i Nya testamentet på flera ställen, att änglarna ska skilja det onda från det goda. De kommer att vara med när urskiljningen sker och domen går fram. Och så står det också att änglarna ska fullgöra straffdomarna. I Uppenbarelseboken 16:1 står det så här: och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och det blir änglarna som tömmer de här vredeskålarna. Så de är med från skapelsen och hela historien, är de med och tjänar och lyder Gud. Guds änglar och Guds folk då? Vad har de för betydelse för oss? Vi ska läsa Andra Moseboken 23:20. Andra Mosebok 23:20. Se, jag sänder en ängel framför dig, och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Änglarna visar oss vägen och går framför oss. Ibland, många gånger har jag tänkt så här: jag hade aldrig kommit ut på fältet om inte Gud hade sänt Vilgot i min väg. Jag är ju från middle of the nowhere, uppe i Jakobstad i Finland. Och där gick jag i min kallelse och i mina böner och mina frågor inför Herren. Vad vill du? Jag visste att jag hade en kallelse på mitt liv. Och så kallar de Vilgot ifrån Sverige, som kommer till min hemförsamling. och han tar mig med sig ut. Jag bara visste att det här är, och Herren sa till mig, jag sänder min ängel framför dig, han ska bereda vägen åt dig. Så i och med det så hade jag som en ängel som bara förde mig ut. Så när Gud handlar i ditt liv och visar dig vägen, så kan han sända personer som bara tar dig med sig. Och det är en ängel som bereder vägen för dig. Sen förbereder änglarna oss för vad som ska komma och för svårigheter som ska möta oss. Det kan vi se i Apostelgärningarna 27 och 26 när Paulus är i skeppsbrottet. Då är änglarna med honom. Han är inte lämnad åt sitt öde. 27 och 26. Han säger där att en ängel, från vers 23. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa det: frukta inte, Paulus, du ska stå inför kejsaren och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, ni män, säger Paulus till dem. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig, men vi måste kastas på upp på en ö. Så han förbereder dem att vi kommer att bli räddade, men vi måste hamna på en ö. Där är ängeln först och förbereder Paulus för det som komma skall. Då behöver man inte frukta heller. Sen uppmuntrar änglarna oss också när vi är modfällda. Titta på första kungaboken 19 och 5. Första kungaboken 19 och 5. Det handlar om Elia. Och Elia hade det så jobbigt och var så förföljd. Och hela hans liv var bara en fara för hans liv. Så till slut blev han ju så ledsen. Så att han gick en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sade: nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sade till honom: stig upp och ät. Och han säger också då: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då när han är så mest ledsen, och det kan vi alla bli, så stöter en ängel honom i sidan och säger: Elia, stå upp och ät. Så tröstas han och så äter han brödet, och sen går han 40 dagar och 40 nätter styrkt av det brödet och styrkt av ängelns ord. Sen beskyddar de oss när vi är i faror. Och det kan vi se i andra kungaboken 6 och 17. Där är det Elisa. Och det här känner ni till. Väldigt välbekant ställe. När arameerna omringar Elisa och hans hus. 6 och 17. Då blev ju hans tjänare, han blev ju väldigt rädd. Men då säger, och Elisa, står det, och Elisa bad: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Så här beskyddar änglarna med vagnar och hästar av eld. I Apostlagärningarna 12 och 15 så anar vi att vi alla har varsin skyddsängel. Vi ska läsa Apostlagärningarna 12 och 15. Sedan sa... Nej. inte där. Där. Det var när Petrus hade blivit frigiven från fängelset genom ängeln som tog honom ut. Men sen så kommer han ju till huset där de lärjungarna var, och så kommer Rode och öppnar inte. Och då säger det till henne: du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så, och då sa det är hans ängel. Där kan vi ana lite grann att vi alla har varsin ängel som skyddar oss. Och änglarna, de inte bara beskyddar oss, de för oss ut ur svårigheter. Och det ser vi i Apostlagärningarna 5:19. Vi kanske inte behöver läsa dem, men det är bra att se att det verkligen är så. Men det är när apostlarna kastas i fängelse. 5:19. Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga Sadduceernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt det som hör till detta liv. Där öppnar de bara portarna och de går ut. Och likadant hände det ju för Petrus, det vet vi. Kanske inte behöver läsa det, men vi vet att ängeln kom och stötte Petrus i sidan och sa: ta på dig sandalerna, stå genast upp och följ mig. Och så tog han honom ut ur fängelset. Så de för oss ut, de visar oss vägen, de förbereder oss för vad som komma skall, de uppmuntrar oss när vi är ledsna, de beskyddar i faror och de för oss ut ur svårigheter, och sen bevarar de oss under vandringen. Apostlagärningarna 27, 23-24. De bevarar oss. Apostlagärningarna 23, 27, 23-24. En ängel från den Gud som jag tillhör. Ja, just det. Då kommer ju ängeln till Paulus, det läste vi redan, och sa att han skulle rädda honom. Och det stod Paulus trygg på. Sen står det om i psalm 91:11. Bibeln är full av uppenbarelser om vad änglarna gör för oss. 91:11. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Tänk att Gud har gett en befallning åt änglarna att bevara dig på alla dina vägar, var du än är. Psalm 34:8. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Så Gud slår sitt läger med änglar omkring dig och befriar dig. I Daniel 9 ser vi också hur Gud bevarar. Nej, de bevarar oss, men en sak till, de strider för oss. De strider också för oss. Och det ser vi i Daniel 9, 21 och 22. Det var mycket bibelverser idag. Medan jag alltså ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn, han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa det till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Och så står det att redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked för att du är högt älskad. Och där strider han för Daniel. Och så står det sen vidare i Daniel 10 och 20. Då sa det han: kan du förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan. Persien är ju Iran, Javan är Turkiet. Nej, Grekland. I den här striden alltså, så är det för oss änglarna hela tiden strider. Strider för kristna över världen. Strider för Guds rike över världen. De är fullt upptagna med strider just nu, varenda stund. Och för oss personligen så strider de när vi behöver det. Och då han stred för Daniel som bad och kämpade 21 dagar och inte tyckte se någon förbättring. Då hade han stridit ängeln Gabriel i 21 dagar innan han kunde komma igenom till Daniel. Det är vad änglarna gör för oss. De visar oss vägen. De förbereder oss för vad som ska komma. De uppmuntrar oss när vi är ledsna. De beskyddar oss. De för oss ut ur svårigheter. Och de bevarar oss under vandringen och vägen. Och de strider för oss. Lade ni märke till när vi läste att varenda en som mötte änglarna blev förskräckt? Och det är någonting som ständigt är med där. Att alla verkar bli förskräckta när de ser änglar. För de är förmodligen så mäktiga. Du vet att änglar är inte som de som vi hade i söndagsskolan med lite vackra damer med lite lockigt hår och sådär. Allmänt gulliga. De är stora hjältar. De är förmodligen ända upp till taket om vi skulle se dem. Det finns människor som har sett dem. Och de är alltså så stora så att det är inget underligt att folk blir förskräckta. Men varje gång så får de alltid en uppmaning: var inte rädd. Så änglarna är på vår sida och vi ska inte frukta dem. Men det är helt naturligt och helt mänskligt att göra det. Änglarna ser oss hela tiden. Så de är så vana med oss. Men vi har ju inte blicken in i det fördolda. Därför så blir vi också så häpna och så förskräckta när någonting ifrån den andra sidan visar sig för oss. Eftersom det inte är vardaglig mat för oss. Vänner, vi är inte tillåtna att tillbe änglar. Och det ser vi i Uppenbarelseboken 22. För de är tjänare till Gud, precis som vi. Och vi ska inte tillbe dem. Vi ska inte ens be till dem. Vi ska be till Gud. För det är bara han som sänder änglarna. Det är bara på hans kommando de jobbar. De jobbar inte på vårt kommando. Så tänk inte tanken att du ska be: änglarna, kom nu och hjälp mig. Nej, det ska vi inte göra, utan vi ska be till Herren och hans beslut sänder änglarna. Vi ser det i, som jag sa, i Uppenbarelseboken 22. Åtta till nio. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sa till mig: gör inte det. Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och det som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och det var ju fantastiskt där hade det, alltså Lucifer var ju en ängel och ville ha all ära åt sig själv. Men den här ängeln var Gud lydig och ödmjuk. Så när han blir tillbedd så säger han stopp. Och det, så är det. Och så ska vi vara medvetna om, vänner, att djävulen förklär sig också till en ljusets ängel. Och idag finns det väldigt mycket affärer med änglar och tingeltangel. Var vaksam. Ta dig tillvara. Dalai Lama, han är en förklädd ängel. Han kommer och han har fredens budskap. Och han är så gullig och han är så snäll. Och många går på det. Tyvärr. Men han är en ulv i fårakläder. Bara så vi vet det. Jag vet inte om ni har läst Sigrid Storsjö, vad heter hon? Gertrud Storsjös bok om buddhismen och kristendomen. Gertrud har ju varit missionär i Tibet och de här länderna. Och hon berättar så här. Inom buddhismen så finns det en gren som heter tantrismen. Och tantrismens munkar, de går i sina munkkåpor en viss tid som någon slags munklärjungar. Och sen när de har gjort sin munktid så tar de av sig sina kåpor. Och så har de fått tillåtelse av Dalai Lama att de har rätt att gå till vilken kvinna som helst i Tibet och ha sex med henne. Och det är alltså från nyfödda spädbarn och till gamlingar. Vem som helst, gift eller ogift. Så för Tibets kvinnor är de här munkarna deras största skräck. Och så kommer han då till Sverige och så har han med sig sina munkar också. Men han är mycket smart och han vet att det här är förbjudet i Sverige. Men då finns det alltid de här kvinnorna, ni vet, de här olyckliga kvinnorna som söker i allt new age kvinnor. Och de cirklar runt Dalai Lama och de skockar sig kring honom. Och så får de då tillträde till honom och får lite snälla och glada och vänliga besked. Men då kräver Dalai Lama sexuella tjänster av de här kvinnorna, säger Gertrud. Och de blir ännu mer förvirrade och ännu mer trasiga. Men han vet gränserna, han vet vad lagen i Sverige säger. Så det är bara kvinnor som är i mogen ålder. Där har vi en riktig förklädd ängel. Och om folk visste, men de gör inte det. Det är alltid Guds folk som har kunskapen och ljuset. För vi är ljusets barn. Och vi ska ta vara på det ljus vi har. Ta dig tillvara för det som inte är äkta. Men var medveten om, vänner, att vi har änglar omkring oss. De är här just nu. De kan uppenbara sig för dig när som helst, när du behöver det, i den stund du behöver det. Gå och var frimodig. Var orädd. För vad som än händer dig så finns hela änglavärlden. Och Gud säger att den är till din tjänst för du ska få frälsning till arvedel. Du som tillhör Jesus och är hans egen. Till dig har Gud skapat de här änglarna. Så änglarna är med dig. Änglarna finns hela tiden, natt och dag, runt dig, omkring dig, med dig. Och i någon stund där du verkligen behöver kan han uppenbara sig för dig och tala till dig. Amen. Tack Jesus för ditt levande ord. Tack för det du uppenbarar för oss. Tack för det vi kan få läsa om i ditt ord. Och veta, också veta att det är sanning. Och tack för att dina änglar är goda änglar, ljusets änglar och inte mörkrets. Tack för att de aldrig någonsin gör oss illa, aldrig någonsin för oss vilse och in i mörker och fruktan och hemska saker. Tack att de alltid är på vår sida, underdåniga mot dig. Ja, jag prisar dig Jesus för allt vad du har gett oss och allt som står till vårt förfogande. I Jesu namn. Amen.